Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna och förhoppningsvis ge någon liten fördjupning. Det är jag, Viktor Munkhammar, som ska göra det här ihop med Rickard Bråse. För ordningens skull så ska vi säga att det är fredag förmiddag den 15 januari när vi pratar. Och vi kan väl också för ordningens skull säga att börsen i talande stund är upp ungefär 0,4% den här veckan. Lite mer än oförändrat helt enkelt. Det har hänt saker, Rickard, även denna veckan. Jag kommer prata om en del makrosaker som kan vara värda att lyfta. Du ska ta fram lite börsgrejer. Och sen så ska vi prata lite framåtblickande om inflation och vad det ska betyda, underskott, finanspolitisk stimulans och sådana saker. De där godbitarna kommer lite senare. Men om du först tar oss igenom det viktigaste från börsveckan här, vad har du då att säga?
Om vi tittar idag så hade vi ju en vinstvarning, får man nog kalla det, från Scandic. Man uppdaterade marknaden om beläggningen som ju har varit riktigt, riktigt dålig i december. Det var bara 15% beläggning. Så det var ingen kul läsning. Man skriver även att den tillgängliga likviditeten, att den har gått ner från senaste uppgången 3,2 miljarder till 1,9 miljarder. Så Scandic är ju ett av de här bolagen som verkligen fortsätter att straffas i sin verksamhet av pandemisituationen. Och där de här, där fokus vänds mot balansräkning eller, och de som inte har väntat mot balansräkningen kommer nog att behöva göra det kommande kvartal här, för att man räknar med fortsatt väldigt, väldigt, alltså exceptionellt låg beläggning är det vi pratar om, man har 15%.
Ja, det är svettigt.
Det är riktigt svettigt. Man har lyckats förhandla ner hyror och sådär, men jag tror att det är nog inte helt, det går inte ut att sluta en ny emission för Scandic en till då, ska vi säga. Man gjorde ju en i somras. Så att det är väl liksom ett av de här verkliga problematiska bolagen.
De är väl mitt i stormen, men det går inte att vara så mycket värre. Eller förstås, jag menar, kaféer, restauranger och sånt där. Men en jättestor hotellkedja, det är ungefär så, det är det sämsta man kan vara i det här läget.
Och sen är det väl kanske inte, hur ska man säga, hotellverksamhet. Den är ju liksom bombast dramaturgiskt upplagd, att du i goda tider fortsätter att expandera. Så att om du backar bandet ett år, lite drygt tror jag du får göra för att komma till deras kapitalmarknadsdag, då låg fokus på hur mycket de skulle expandera sitt hotellnät och hur mycket fler hotellrum de skulle få. Så att det här är ju ett bolag som, du växer kapaciteten, du drar på dig mer kostnader och sen så kommer det en nedgång, affärsresandet går ner och då sitter du där med högre kostnader. Nu var det väl kanske ingen som hade riktigt räknat med att det skulle gå ner så mycket som det har gjort, så att du har ju fått den här svagheten i den här affärsmodellen har ju med all önskvärd tydlighet liksom dragits fram i ljuset av den här perioden. Och det är väl också en sån här sak som man då får ha lite i sina beräkningar när man pratar värdering av den här typen av bolag. Nu är ju då den här, det går inte nog att understryka hur exceptionell den här situationen blir för dem då, men det förstärker bara någonting, alltså en tendens som redan finns i den här typen av verksamhet. Så
bra.
Nog om Scandic.
Nog om Scandic. Annars, om jag flikar in där då med lite från min horisont, så uselt för Scandic, en av de värst drabbade aktörerna, men tittar man på hela fjärde kvartalet så tyder ju den statistik som har kommit in hittills på att det nog faktiskt blir en hyfsad tillväxt till och med då. Många trodde ju att det skulle kanske bli stillastående eller ett minuskvartal till och med. Vi fick i veckan här en BNP-indikator i form av SCBs aktivitetsindikator för november som steg, inte lika mycket som i oktober men ändå upp, och det ska nog mycket till. December behöver vara genomuselt verkligen för att det inte ska bli positiva tal här för fjärde kvartalet. Och andra indikatorer som inköpschefsindex för december och sådär talar faktiskt samma språk. Så att, om man ser till ekonomin i sin helhet så är det nog faktiskt så att återhämtningen har fortsatt och är överraskande stark. Sen hindrar ju det tyvärr inte att vissa sektorer och aktörer då har jätteproblem med Scandic som ett exempel. Vad vill du mer ta upp från börsveckan?
Från mitt bohuvudsvenska, västsvenska perspektiv. Jag sitter ju med utsikt över Lilla Brattön som är en ö som ägs av Metall på SKF. De fick den till skänks. Jag tror att det var när grundaren Sven Wingqvist fyllde 50. Han körde lite inverterat upplägg där, att han gav gåvor när han fyllde år. Det var något sån jubileums födelsedag i alla fall som han skänkte en ö till de här arbetarna. De har ju fått en ny vd i veckan. Tidigare var det klart att Alrik Danielsson, som är en riktig industriman som har jobbat han var under en period iväg på Höganäs, men i stort sett större delen av karriären har varit på SKF. Han lämnar, och då har då SKF lyckats hitta hans efterträdare i största ägarens styrelse i FAM, Wallenbergstiftelsernas onoterade holdingbolag. Där sitter SAS Rickard Gustafsson, och det är han som får jobbet. Vi har ju tidigare pekat ut han som kandidat till i stort sett varenda jobb som har funnits i finanssektorn, för det är där han har sin bakgrund. Han har varit vd på Trygg-Hansa bland annat, han var tidigare på G Capital och nu har han varit på SAS. Du vet vad jag tycker om fastighetsbolag, att det är i princip en slags, ja, de har mer med banker att göra med byggbolag till,
ja,
exempel.
Ja, det har du rätt ut ordentligt i den här podden. Ja,
och vet jag. Och flygbolag är fastighetsbolag, fast deras fastigheter flyger runt och hyrs ut under väldigt korta perioder. Alltså det är också en väldigt finansiellt orienterad business. Så att,
och nu blir det kulan istället.
Och nu blir det verkstad. Nu ska han in i ett tillverkningsbolag, och där han har ju ingen industrierfarenhet alls då att tala om. Så att den utmärkelsen kan ju ses lite så här oinspirerande. Men det finns också, man kan också hitta exempel på rekryteringar som har gjorts där, som har blivit lyckade. Vi har ju, jag tror att jag tog upp när jag skrev artikeln i veckan om Inditex, det spanska mycket framgångsrika klädföretaget som tog in en jurist ifrån finansvärlden och som sen prenumererade på titeln som världens bästa vd när Harvard Business Review fick bestämma. Och på hemmaplan har vi ju då Börje Ekholm som var, vad ska man säga, det var väl egentligen ingen som trodde på honom när han skulle ta över Ericsson. Jag tror att vi hade en väldigt slagkraftig rubrik, vill jag minnas, som jag gillar fortfarande, även om den kanske säger mer om stämningsläget då än vad som har hänt, nämligen att frågan kvarstår, vem ska bli vd på Ericsson? Han sågs alltså som en temporär lösning med sin bakgrund, som också var väldigt finansiellt orienterad, som tidigare var vd på Investor bland annat.
Ja, så det kan funka.
Och han har ju fått fart då på Ericsson, ja, verkligen. Så att det kan bli bra, vi får se. Det kanske kan vara liksom en fördel nästan att ha en finansiellt orienterad person som kommer in, som kan prata marknadens språk, som jag tror är väldigt viktigt att du har en vd som kan göra det. Och det är ju där, jag tror att alltså, arketypen av framtida vd, de kommer vi nog väldigt ofta ha i alla fall under en period, till exempel varit finanschef, för att det är så centralt med hela liksom kommunikationen med marknaden och med analytiker.
Bra, och sen har du varit ute och röjt sly också, om jag får uttrycka mig lite vanvördigt. Du har gått igenom lite småbolag som använder krimfarbrorn, hela Sveriges krimfarbror Leif G.W. Persson som dragplåster, och du gillar inte riktigt det du har hittat där.
Nej, egentligen, det är väl egentligen ingenting som man kanske egentligen inte känner till eller som är nytt eller vad man ska säga. Jag har aldrig sett sammanställningen av hur illa det faktiskt är i de här bolagen som Leif G.W. Persson har, när de noteras, varit inne och snackat upp. Det handlar om små förhoppningsbolag, kanske med 100 miljoner i market cap. Du pumpar upp intresset genom att ha med honom, även om hans meriter väl knappast är inom finansbranschen eller på aktier då. Och sen när hypen bedarrar så är det en, då är det utför som gäller i de här småbolagen. Men det som fick mig att haja till var när jag såg en reklamfilm som ett bolag som heter LOI, tror jag det uttalas, ett Trollhättebolag som gör en slags eldrivna fyrhjulingar, och spelat in där den här då mycket folkkära mannen sitter och hummar, brummar och muttrar och småskrattar för sig själv och rullar fram på ett av de här fordonen. De är storägare i bolaget, eller han är storägare i bolaget, och alltså, är det bästa du har att komma med det här? Liksom, kom igen. Tror du ens på din produkt då? Jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt stor varningsflagg. Och sen det här med att, alltså, man ska alltid akta sig från att ta rygg på någon annan. Inte bara för att någon annan kommer ha fel, utan också för att det skapar en egen dynamik i, liksom, det saker och ting blir själv, alltså, aktier öppnar upp för att de har blivit heta, men när det där slocknar så blir det en väldigt, väldigt tråkig historia, och det går liksom inte diversifiera bort sig från ett metodologiskt fel. Alltså, dumhet kan man inte sprida ut graserna för att, vad ska man säga, späda ut så att den upphör att existera, utan det är dumhet som staplas på dumhet, det blir bara ännu mer dumhet. Så att man ska akta sig från att liksom hoppa på saker som bara för att det är en kändis eller en aktieinfluencer eller vad man... Fenomenet förekommer ju även på andra håll med betydligt mindre nogräknade personer som försöker håsa en det ena och en det andra för att göra snabba klipp på, ja, saker som helt saknar substans egentligen.
Så det, ska man, ja, det är väl lite tids, eller andan på börsen nu. Det var väl någon reklam som gick på Twitter det här, va, för att investera i det här bolaget med Leif G.W. då. Det kanske är, när vi tittar tillbaka på de här månaderna, kanske det är en sån sak man kommer lyfta fram som exempel på hur tokigt det var vintern 2021. Vad vet jag? Jag kan ha helt fel också. Det har hänt förr, ska jag säga. Men du, jag tänkte ta några saker här nu som blir en bra övergång till det lite större diskussion vi ska ha sen. Och då vill jag börja dels med att säga, i veckan som är noterbart, är att Riksbanken kom med ett besked här som skakade om lite i veckan. De berättade att de nu börjar egenfinansiera sin valutareserv. Att de ska göra det har de pratat om förut, men en del blev nog tagna på sängen över att det här började nu, och det här innebär att de kommer att sälja kronor för 5 miljarder i månaden i 3 år. Det blir 180 miljarder då. Där fick kronan att tappa en hel del. Det går ju att tolka detta som en valutaintervention, en sådan skulle se ut på ungefär det här sättet. Riksbanken försäkrar att det finns liksom inga penningpolitiska tankar bakom detta, och det har de säkert rätt i, men frågan är, det spelar inte så stor roll, utan frågan snarast blir inte minst hur utländska aktörer ser på det här. Riksbanken har ju en historia av att ha använt kronan för att hålla upp uppe den importerade inflationen, och det är nog en del som möjligen drar öronen åt sig lite. Det vi kommer få se framöver här, vilken påverkan det här får. Och Riksbanken var ute också och spelade ner det här. Jag tror att det var Cecilia Skingsley som påpekade hur liten del av den totala omsättningen på valutamarknaden som 5 miljarder i månaden är. Och det är helt sant. Man kan också vända på det och säga att ja, det är drygt 1% av BNP sett till ett år då. Och ungefär 20% av bytesbalansöverskottet. Så det beror lite på om man jämför med. Men det här får vi följa framöver. Jag tror att det är helt sant som Riksbanken säger. Det handlar om att de vill skapa en större tydlighet. Hittills har de finansierat valutareserven genom lån i Riksgälden. Lite oklara kopplingar där då. Så det här är ju ett renare och bättre sätt. Men kronan skakade lite på det i alla fall. Sen ska vi väl säga att här på fredag morgonen fick vi också ett överraskande högt inflationsutfall för december. 0,5% i årstakt och rensat.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Energi 1,2%. Det är ju väldigt låga tal fortsatt, men det var högre än vad både Riksbanken och analytikerkåren hade räknat med. Och till sist tycker jag man kan ta upp att vi igår kväll fick väldigt mjuka signaler från Fed-chefen Jerome Powell. Det var för tidigt att ens börja tänka på någon exit och så vidare. Han sa också att inflationen ska nog ligga över 2% under en längre tid. Vad det betyder är lite svårt att säga innan det blir dags att börja liksom dra tillbaka någonting. Så att det är fortsatt mjukt från centralbankerna, och där har vi då övergången, Rickard, till det som du och jag ofta pratar om. Nämligen om det ska bli någon inflation eller inte. Vad det vi har riggat för här egentligen. Och du tror att det ska bli inflation, eller hur?
Jag tror att det, förr eller senare så kommer man erkänna att det finns inflation, och det kommer även uppstå den typen av inflation som man väljer att mäta. Och nu är det nog, alltså, vi har ju det här bettet, vi ska inte ta upp det mer tycker jag.
För att det är så. Nej, vi har pratat mycket om det på den här lunchen.
Det har vi verkligen gjort, men ifrån att se det som, se inflation som, vad ska man säga, jag gillar ytterlighetsscenarion lite, jag är lite svag för de här sakerna som ingen tror ska hända. Och tro på inflation för något år sedan, det var väl ingen som trodde på det. Men nu börjar väl ändå detta bli ett tema, får man väl säga. I alla fall om vi håller oss till USA. För jag säger att 5-5 forward inflation expectations rate är på högsta nivån sedan slutet av 2018. Den är långt över snittet för de senaste 5 åren. Eller konstaterar att 10 minus 2-åring på räntorna, alltså spreaden där, den har gapat iväg till en nivå som senast sågs 2017. Nu har den gått tillbaks lite senaste dagarna bara. Men, och det är fortfarande väldigt låg nivå naturligtvis. Men ändå.
Tittar man på break-even inflationen så ligger den kring 2%, alltså skillnaden mellan nominella och reala 10-årsräntor, 2% i USA, också högsta på ett, jag vet inte när, men på ett bra tag i alla fall.
Och det här är ju intressant även för oss som är lite kanske mer intresserade av aktier än av Ingves, eftersom vi har haft den här liksom kulissen med låga räntor och så vidare under en väldigt lång tid, som då har gett det här TINA-resonemanget av räntorna är låga. Därför ska vi ha betydligt lägre avkastningskrav också på aktier, och att eftersom alla tror att räntorna ska vara låga för evigt nu, så borde vi liksom verkligen skruva ner våra avkastningskrav. Vad händer då om det börjar liksom röra på sig åt andra hållet? Och vi har ju tidigare pratat om det här med man kan skaka av sig och säga ja, men det blir bara räntekurvskontroll. Ja, yield curve control, att man kan göra det som man gjorde under andra världskriget. Men om du då börjar få inflation så att du måste börja höja Fed funds rate samtidigt som du har satt utfästelse på långa räntor, vad kommer att hända då? Ja, men då kommer du verkligen få sitta och köpa allting som finns. Jag tror så här att risker går inte att helt eliminera genom penningpolitik, utan du kan flytta på dem.
Det är det de har gjort, centralbanken.
Och du har flyttat på väldigt mycket risk. Och den ultimata risken blir ju en kraftigt försvagad, alltså inflation helt enkelt.
Ja, ett svar på din fråga, vad händer då? Ett svar gav SEBs chefstrateg Johan Javeus i den andra podden jag är med i här i veckan, Makrorådet. Och det var väl att då blir det väldigt, väldigt jobbigt för alla tillgångsslag, var hans slutsats. Och det byggde då på att vi får en inflation och att den blir så pass hög och så pass uthållig att centralbankerna ser sig tvungna att agera på den. Så att det är ju några steg dit. Till att börja med ska vi få den. Det finns de här tecknen vi har sett. Å andra sidan så finns det fortfarande, det är inte några tajta arbetsmarknader direkt någonstans, som man brukar ju säga, att för att det ska bli något ordentligt av det så behövs det vara liksom lönedriven inflation. Men dit kan vi ju komma. Och så nästa steg i det här då, ja, centralbankerna ska agera på det. Därför var det intressant med det här talet från Jay Powell då igår kväll. Och det verkar ju inte som att den inflationen bit över 2% under 6-12 månader är någonting som kommer få Fed att göra någonting. Så det är ju några steg på vägen dit, men som du säger, det är absolut ett tema. Och ett annat tema som jag tycker är intressant, som också hänger ihop med det här, är synen på finanspolitiken, som har ändrats ganska ordentligt om man tittar på såna här organ som OECD och IMF och Världsbanken, som ju inte själva sitter och drar i några spakar, men de har rätt stort inflytande på hur finansministrar och andra aktörer runt om i världen tänker, så är det rejält annorlunda tongångar jämfört med för 5 år sedan och jämfört med hur det var under finanskrisen, när vi ju senast liksom såg väldigt stora underskott i statsfinanser och väldigt stora insatser från centralbanker. Nu är budskapet senast från OECDs chefsekonom Laurence Boone i Financial Times här nyligen att, ja, om jag får vara lite ful i mun då, skit i underskotten, kör på, ungefär vad det hon sa. Att man ska framförallt vara väldigt försiktig med att börja med några åtstramningar, skattehöjningar eller nedskärningar innan liksom arbetsmarknaden verkligen har kvicknat till, innan tillväxten verkligen har skjutit fart. Och det är väl delvis en lärdom från finanskrisen, inte minst i Europa, där man ju fick, det tog väldigt lång tid innan arbetslösheten var tillbaka på de nivåer man såg innan och så. Därför att många regeringar hade börjat strama åt för tidigt. Lite också på oro för det som vi pratar om nu, att det skulle liksom kunna gå överstyr. Det gjorde det inte. Om jag överstyr menar jag att det skulle bli kraftig överhettning och stigande inflation och så vidare när centralbankerna körde sedelpressarna så hårt. Så att ett annat tonläge liksom också i vad man skulle kunna kalla den globala policydebatten, som skulle kunna bidra i den här riktningen också. Så det jag håller med dig om, att det är väldigt, väldigt intressant läge här att titta på de närmaste åren.
Mm. För oss som tittar på börsen, då vet man ju också att det är saker behöver liksom inte hända för att de ska bli ett problem. Utan det jag säger är bara att om du fortsätter att ha de här tendenserna som du har på, som indikerar någon form av, ja men, att räntorna någon gång kommer att behöva höjas eller att inflationen tar fart. Alltså, jag tror att vid någon tidpunkt i år så tror jag att börsen kommer gå ner kännbart och att det här temat kommer att träda av. Använda som förklaring till att börsen skakar till.
Ja, skakningar tror vi kan få. Men jag tror inte att vi kommer få se några stora... Eller som du säger, börsen springer ju alltid före. Så om man anar att det här kommer komma om 2 år så agerar ju börsen redan nu. Och så skulle det kunna bli. Men det här att vi skulle få liksom ordentlig inflation, och med det menar jag, säg 3%, vilket ju historiskt inte på något sätt någon hög inflation, men jämfört med den värld vi har levt i de senaste 10 åren i alla fall. Det tror jag ligger en bit bort. Och sen då som sagt, hur agerar centralbankerna då? De har ju bundit sig ganska hårt vid masten att det ska mycket till innan de börjar göra något. Vi ska inte heller glömma bort att Federal Reserve faktiskt har ett omformulerat inflationsmål, att de vill ha 2% i genomsnitt. Och i och med att den har varit under 2% så pass länge så kommer de ju behöva ha en inflation som ligger en bit över för att de ska liksom känna sig nöjda med det här genomsnittet. Men som du säger, börjar det lukta lite grann så är ju börserna väldigt snabba med att agera. Så att, det kommer ju hända innan.
Men han sa ju också igår att de har verktyg för att då hantera stigande inflation eller hantera det här scenariot.
Men jag tror de ju verkligen.
Men när du gör, om du skulle göra, om vi säger att du får se att de tappar långräntor till exempel. Alltså om de gör saker så att jag tror att marknaden kommer kunna vara rädd för att han har bakbundit sig själv med en sån här tvångströja och hoppat i vattnet och måste göra någon form av Houdini för att lösa situationen. Det är nog det som jag tror kommer med något snar tidpunkt kommer nog börsen att skaka till på det här temat, tror jag. Jag är lite förvånad att det inte riktigt har gått så starkt som det har gjort, för det är ju alltid svårt att peka på förhand ut vad det är som får börsen att skaka till, eftersom det alltid är saker som man liksom inte riktigt väntar sig.
Nej. Sen en annan sak som är intressant är just den här kombinationen med de här stora budgetunderskotten, stora statsskulderna och inflationen. Men historiskt, vad är ett väldigt smidigt och bra sätt att få ner stora skulder? Jo, det är att låta inflationen göra jobbet. Hur hindrar man då att räntorna samtidigt stiger? Ja, det är den här finansiell repression som ju makthavare har använt historiskt, exempelvis att man kan genom regleringar tvinga stora aktörer att köpa mycket statspapper. Men nu är det ju centralbankerna mycket som ligger och köper upp det. Men andra, och ta ut liksom helt enkelt smygskatter på det viset att man tvingas hålla någonting som avkastar mindre än inflationen är. Så det kan ju komma ett läge där faktiskt finansministrar är intresserade av att låta inflationen ligga och urgröpa de här skuldbergen då. Så att det finns mycket man kan liksom snickra på här, scenarier kring de närmaste åren. Här ska man väl, ska inte säga att man ska varna känsliga tittare, för vi har inga tittare och våra lyssnare kanske inte är så känsliga, men det är väl någonting som ligger en liten bit fram i tiden även det, tror jag. Men det blir ju ett tema liksom. Det är inte ovanligt nu med skuldnivåer på över 100% av BNP, och det är ju inget problem förstås med låga räntor. Om vi nu tänker oss att vi får inflation, centralbankerna till sist kanske vill börja höja räntor, ja, vad gör man då som finansminister? Då kanske det finns andra saker man behöver ta till. Så det är, ja, spännande tider.
Om man kokar ner det här till sektorer, så bank till exempel har ju gått starkt i USA nu, drivet av räntekurvstemat. Ska man vara liksom långsiktig ägare av bank där du har där penningpolitiska situationen är som den är, och där du när som helst kan se att man gör, att man helt enkelt plattar till den kurvan igen. Alltså det känns inte som att de spelar liksom en match där de har fått en planhalvan som innebär uppförsbacke bankerna, och omvänt då på andra spektrumet för fastighetsbolag kan man säga.
Det du pratar om, den här yield curve control då, som ju Japan tillämpar och som tidigare har använts i USA, det är länge sedan nu, men helt enkelt att centralbankerna uttalat eller outtalat förbinder sig att se till att långräntorna inte sticker, och lite i ett sånt läge är vi ju nu, även om ingen utom Bank of Japan tydligt har sagt det. Och det, där var går smärtgränsen nu då för Federal Reserve, är ju en del som pratar om. Du pratade ju om att den här så kallade kurvan har brantat, alltså att skillnaden mellan långa och korta har stuckit. Och någon såg jag pratade om att en 10-åring över 1,50, då kommer nog kanske Fed att börja titta på det. För de hjälper ju regeringarna att se till att de här stora skulderna inte kostar nästan någonting, men det handlar ju om att de ligger och köper då, så till så att räntorna inte sticker. Så att, och då, som du säger, kan det bli knivigt för en bank då, om man är beroende av brantare kurvor. Rickard, vi har pratat nästan en halvtimme nu. Är det något mer du vill tillägga, eller ska vi börja runda av kanske?
Jag hade... Nu låter det som att du vill runt av. Jag hade aldrig slutat om du inte hade låtit som du gör nu, Victor.
Nej, vi har ju någon slags tanke om att det inte ska löpa allt för långt över 30 minuter så att lyssnarna ska stå ut med oss. Men vi får väl fortsätta det här samtalet. Jag har en känsla att det kommer hända saker där ute på marknaden som gör att det finns alla anledningar att återkomma. Exempelvis skakningar på börsen som du pratade om här. Ska vi säga så att vi tackar för idag? Och så tar vi upp tråden nästa gång vi poddar ihop.
Det gör vi.
Och om man inte vill lyssna mer på den här podden, men på andra poddar, så finns det ju sådana, ska jag säga. Dels den som jag nämnde här, Makrorådet, som ju ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag gör den själv. Men även dagliga poddar som Morgonkoll och Ekonomistudion. Och förstås Digitalpodden som berör den delen av ekonomin. Men nu sätter vi punkt för idag. Tack ska ni ha och trevlig helg.
Hej!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.